har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Här i P1 Kultur så ska vi fördjupa bilden kring dokumentärfilmen Sabaya.
Flera scener i den här filmen är fejkade. Det var det kvartalsgranskning visade.
Jag berättar en helhet om vad som har hänt där den här tiden. Så det har aldrig handlat om att lura någon eller ljuga för någon.
De här två männen som entydigt framställs som hjältar har tvingat de här kvinnorna att skiljas från deras mycket små barn.
Måste en dokumentär vara helt sann?
Man måste förhålla sig till den objektiva verkligheten.
Absolut inte. Filmen konstform. Den här filmen har inte vunnit ett pris på guldspaden. Den har vunnit en guldbagge.
Som dokumentärfilmare så ska man ju göra en film om verkligheten. Och man har faktiskt viss frihet att berätta sin historia.
Efter kvartals granskning av den prisbelönta och hyllade dokumentären Sabaya har en debatt uppstått. Hur sanningsenlig måste en dokumentär vara? En del menar att det är naivt att förvänta sig att det som utspelar sig i en dokumentär skulle återge verkligheten. Andra hänvisar till att publiken uppfattar dokumentärerna som berättelser om verkligheten och att den därför blir lurad om filmare tar sig allt för stora friheter vid gestaltningen av sina berättelser. I den här fredagsintervjun special om dokumentären och sanningen ska jag intervjua Sveriges Televisions dokumentärchef Axel Arnö. Men innan dess ska vi försöka komma närmare den alldeles verkliga verkligheten bakom berättelsen Sabaya. Jag säger välkommen till Cecilia Udén, mångårig Mellanöstern-korrespondent för Sveriges Radio.
Tack så mycket.
Ja, det händelseförlopp som dokumentärfilmen Sabaya skildrar har ju också du följt på nära håll. För de som inte känner till filmen så kan vi säga att det handlar om hur de yazidiska kvinnorna som kidnappades av IS under Syrienkriget fritas av en grupp män från något som kallas det yazidiska hemcentret. Fritagningarna skildras som dramatiska och farofyllda, männen som hjältar som riskerar livet och kvinnorna som tacksamma offer som räddas från en tillvaro i fångenskap. Vi ska problematisera det lite sen, men hur kom du från början i kontakt med den här historien och de här människorna?
Ja, jag träffade flera av kvinnorna, dels på det yazidiska hemcentret och dels de kvinnor som redan hade lämnat Syrien och åkt hem till sina familjer i Irak utan sina barn. Och jag träffade dem när de satt och i princip grät förtvivlat över att de hade tvingats skiljas från sina barn. Men får jag bara säga en sak om det här med fritagning. De här kvinnorna befann sig i Al-Hol-lägret, alltså det läger dit IS-kvinnor och barn fördes efter kalifatets fall, när kalifatet hade besegrats i mars 2019 i Bahus i Syrien. Jag var där också då och såg de här kvinnorna och barnen utmärglade välla ut ur Bahus på ett stort fält och lastas upp på lastbilsflak för att sedan köras till Al-Hol-lägret där de då var i princip fängslade. Och bland de här kvinnorna så fanns före detta sexslavar, alltså yazidiska kidnappade kvinnor. Och det som har beskrivits som ett fritagningsförsök, det var ju i princip att man åkte till Al-Hol-lägret och identifierade dem så att man kunde släppa ut dem. Men de var ju inte fängslade där, utan hade de här kvinnorna gått till lägerledningen och sagt att jag är yazidier, jag ska inte vara här, jag har kidnappats, då hade de släppts omedelbart.
Men då måste jag ändå fråga dig, Cecilia. Alltså, i den här filmen så är det ju ändå så att de viftar ju med pistoler där inne och det ser ju oerhört dramatiskt ut. Alltså, yazidiska hemcentret männen, det verkar närmast som en väpnad fritagning. Det är det då egentligen inte, eller vadå?
Nej, inte vad jag förstår. Jag menar, jag har också träffat Mahmoud Rasho och blev erbjuden att följa med på natten för att identifiera yazidiska kvinnor i Al-Hol-lägret och ta hem dem, så att säga. Och att de viftar med pistoler, de påstod att det fanns IS-celler runt omkring som skulle förhindra denna fritagning. Det har jag inte hört tidigare, att det skulle vara farligt. Det kan ha varit farligt för att flera av IS-kvinnorna inte ville släppa ifrån sig de yazidiska slavarna, utan försökte behålla dem där som fortsatta slavar, så att säga, och inte ville att de skulle räddas av yazidier. Men de var ju liksom inte beväpnade, de här kvinnorna i Al-Hol-lägret. Och om det möjligen då fanns smugglare och andra IS-celler utanför, det kan jag inte svara på. Men när jag blev erbjuden av Mahmoud Rasho att följa med på natten för att hitta yazidiska kvinnor och barn, så handlade det inte om att det skulle vara farligt. Men kvinnorna som då, de här yazidiska kvinnorna som hamnade i Al-Hol-lägret, flera av dem var hjärntvättade så att de inte förstod att de liksom kunde komma därifrån. De var rädda, de visste inte vad de upplevde och var med om, och vissa av dem hade identifierat sig med sina förövare och våldtäktsmän och med de här familjerna som de levde tillsammans med. De hade ju också upplevt krig och bombningar och kalifatets fall, så att flera visste inte riktigt sitt bästa, om man säger så. Det var väl det Mahmoud Rasho utgick ifrån, att de vet inte att de kan bli befriade. Men sen fanns det också ganska många som gömde sig bland IS-kvinnorna för att de visste att de skulle bli av med sina barn om de gav sig till känna som yazidier. Och det här har flera av kvinnorna som jag har lärt känna berättat för mig. Jag hade fått reda på att om jag gav mig till känna och kom ut ur Al-Hol, då skulle de ta mitt barn ifrån mig. Och det här skedde ju i ett senare skede, eftersom de första kvinnorna som kom ut inte visste det, utan de hör till de som finns med i filmen, som får veta att det här är bara temporärt, vi kommer att skilja dig från ditt barn under en kort period, men sen kommer ni att återförenas, vilket ju inte var sant. Och de här mammorna som jag lärde känna, de bönade och bad mig när jag träffade dem i Irak att åka in i Syrien, vilket de inte kunde när de väl hade lämnat Syrien, och leta efter barnen. Så det gjorde jag tillsammans med New York Times korrespondent. Vi åkte omkring i det yazidiska hemcentret, i olika byar, och letade efter dessa försvunna barn. Och ingen kunde berätta var de hade hamnat.
Hur identifierade du barnen?
De gav mig bilder på barnen. Jag har fortfarande bilder på de här barnen i min mobil. Och den första frågan var ju, vad har hänt med de yazidiska kvinnornas barn? Och då var det ju liksom alla barn vi frågade efter. Men Mahmoud Rasho, som är hjälten i filmen, han vägrade tala om vad som har hänt med barnen. Han sa bara, jag vet inte, de är omhändertagna. Och det gick en massa rykten om vad som hade hänt med barnen, att de hade dödats, att de hade gjorts till PKK-soldater i berg, allt möjligt sa som de här barnen. Och till sist så hittar vi barnen på ett barnhem som drivs av det kurdiska självstyret i nordöstra Syrien. Men det var efter 2 veckors letande.
Och hur hade de det där barnen?
de hade det ganska bra. Jag menar, det fanns kritik mot att de inte hade tillräckligt mycket leksaker och att de fick titta på TV för mycket. Men jag kom dit oanmäld och kunde då identifiera två barn vars mammor jag hade lärt känna. En av dem som jag berättade om nyss och en annan som är med i filmen och som har blivit fått sitt ansikte pixlat i efterhand. Och de här två barnen var halvsyskon. Kvinnorna, mammorna, hade köpts som slavar av samma man. Så att han hade våldtagit dem båda två och båda hade fött barn ungefär samtidigt. Så att de här två barnen, det var de jag följde kanske främst, för att mammorna gav mig bilder på dem. Jag hittade barnen i barnhemmet och kunde identifiera och kunde se att det var de här barnen. Jag tog bilder av barnen och åkte tillbaka till mammorna med de här bilderna. Och när jag kom dit oanmäld så lyfte jag upp en liten flicka och höll i henne liksom. Och då kände man hur fruktansvärt orättvist det var att jag kunde stå där och hålla i detta lilla barn medan hennes mamma satt på andra sidan gränsen och grät över att inte få vara med sin dotter. Men hon luktade tvål och hade fina rena kläder och det var kanske lite för mycket godis på barnhemmet och lite för mycket TV, men det var en harmonisk stämning. De fick näringsriktig mat och de kunde gå ut och leka och det fanns en rutschkana. Så det var egentligen inget fel på barnhemmet som jag såg det. Mm. Men mammorna ville ju ha tillbaka sina barn och barnen hade vid det laget nästan glömt sina mammor och anknutit till personalen på barnhemmet, vilket man sen såg när mammor och barn återförenades, alltså en grupp.
Vi kan väl återkomma till återförening. Jag tänkte bara fråga dig, den här, för det tror jag många i Sverige har lite svårt att relatera till synen på de här barnen. Alltså, varför var det så omöjligt för de här kvinnorna som hade våldtagits och blivit sexslavar och fått barn med sina kidnappare? Varför var det så omöjligt för dem att ta med sig barnen hem igen?
Ja, det är ju den stora frågan som inte ställs i filmen, att utmana patriarkatet i det här fallet. Men det är så här att yazidierna, som är en minoritetsreligion, accepterar inte barn som inte har två yazidiska föräldrar. Så att för det första då, om en yazidier får barn med en muslim eller en kristen eller vad som helst, så blir inte barnen yazidier och då får de inte leva i det yazidiska samhället.
Och det gäller oavsett om de är kidnappade och våldtagna. Det kan vara kärlek också alltså.
Ja, precis. Aha. Och det finns hedersmord bland yazidier där en yazidisk kvinna har träffat en muslimsk man till exempel, så har det hänt att kvinnan har hedersmördats. Men ovanpå allt detta så kallas de här barnen för bödlarnas barn, eftersom de är, deras pappor tillhör IS och deras pappor kanske har dödat flera av kvinnans släktingar, bröder, fäder och så vidare när IS drog fram 2014 och dödade tiotusentals yazidier. Så att det är inte bara det att de inte betraktas som yazidier, de är dessutom barn till bödlarna. Och därför finns det en syn på de här barnen, bland de som jag reste omkring och talade med, som går ut på att jo, men de kanske ser små och gulliga och oskyldiga ut nu, men de har IS-blod i sig, så att när de växer upp blir de som skorpioner som vänder sig om och biter oss.
De här männen då som filmen handlar om på det yazidiska hemcentret, har du någon känsla för vilken roll spelade de i det här att barnen prompt skulle separeras från kvinnorna och dessutom inte få återförenas med sina mödrar?
Jag tror inte att de hade något val, för det här var inget beslut som Mahmoud Rasho, som är hjälten i filmen, eller Ziad hade något inflytande över, utan det här beslutet kom från yazidiernas högsta andlige ledare som kallas för Baba Sheikh och som finns i Irak. Baba Sheikh, dåvarande Baba Sheikh, den gamle dog och har bytts ut sedan dess, men dåvarande Baba Sheikh, han sa att alla kvinnor som har kidnappats och våldtagits av IS ska betraktas som det renaste av rena. Och detta uttalande gjordes som ett slags yazidisk fatwa för att kvinnorna inte skulle bli bortstötta om de räddades redan under kalifatets tid, för det var många som räddades då också och räddades på riktigt, smugglades ut ur kalifatet och hem till Irak, för att de här kvinnorna inte skulle bli bortstötta när de kom tillbaka och var våldtäktsoffer. Och det var ett stort steg i sig för det yazidiska samhället att kalla de här kvinnorna för de renaste av rena och inte ge dem någon skuld eller skam för att de hade våldtagits. Det är ju annars så i Mellanöstern att det ofta är kvinnor som får skämmas över att de har våldtagits, inte våldtäktsmännen.
Mm. Men barnen, det så långt sträckte sig inte hans fatwa?
Nej, barnen omfattas inte av detta eftersom barnen är bödlarnas barn. Och det har gjorts många försök att övertala Baba Sheikh, både den tidigare och den nuvarande, om detta. Och jag träffade den nuvarande Baba Sheikh och sa, hur kan ni behandla de här barnen på detta sätt? Hur kommer det sig att oskyldiga barn blir offer och mammorna blir offer? Och vad skulle du själv gjort, sa jag, om du hade en dotter som hade våldtagits och satt och grät för att hon hade blivit skild från sitt barn? Och då sa han att jo, men de kan få behålla sina barn, men då kan de inte leva här. Då kan de inte leva i vårt samhälle. Och det är precis vad som har hänt.
Ja, du var ju med vid återföreningen. Det var ju en väldigt speciell, ett väldigt speciellt ögonblick när några eller ganska många kunde återförenas med sina barn. Hur gick det till och vilken roll spelade det yazidiska hemcentret i det där? Motarbetade de det eller bidrog de på något sätt?
Det yazidiska hemcentret, jag är osäker på om de aktivt motarbetade, men de var ju inte för denna återförening, utan den skedde framförallt under ledning av den svensk-kurdiska läkaren Nemam Rafouri, som sedan dess har gått bort i covid tyvärr, och den amerikanske diplomaten Peter Galbraith. De slog sina hjärnor ihop för att hitta ett sätt för mammorna att återförenas med barnen, och det tog en evig tid. Det var väldigt komplicerat och byråkratiskt, för det handlade då om det kurdiska självstyret i nordöstra Syrien som skulle ge sitt medgivande till detta, och det kurdiska styret i Irak som skulle ge sitt medgivande. Barnen hade ju inga pass och inga papper och så vidare. Men detta löste sig med olika kontakter, så att barnen togs till den syrisk-irakiska gränsen och befann sig där. Peter Galbraith var där och tog bilder av barnen som satt pyttesmå i jättestora soffor och fåtöljer och såg ganska rädda ut, och skickade till andra sidan gränsen där jag och mammorna befann oss och doktor Nemam. Och sen tog det 12 timmar innan det gick att liksom återförena mammor och barn. Och det var ju hjärtskärande naturligtvis, eftersom alla mammor kände igen sina barn och föll i gråt när de såg barnen av lycka och förtvivlan och alltihopa, och kastade sig gråtande över sina barn. Barnen fattade ingenting, för de hade glömt sina mammor, så de förstod inte vad den här galna kvinnan gör när hon börjar gråta över mig och hennes konstiga tårar. Jag vill tillbaka till barnhemspersonalen, tänkte många barn, och det blev liksom ytterligare ett uppslitande, en uppslitande separation när barnen liksom sträckte sig efter barnhemspersonalen medan mammorna tog dem därifrån. Men de återförenades, de liksom kunde etablera nya band till barnen, och efter bara en vecka faktiskt så träffade jag några av de här pyttesmå barnen med sina mammor, som då hade börjat kalla mammorna för mamma.
Mm. Men de kan alltså inte leva med resten av släkten? Det går inte?
Nej, det går inte. Och i många kvinnors fall så har släkten helt tagit avstånd från dem och till och med gjort det offentligt i tv och sagt att det här är inte min dotter längre. Hon har nu tagit liksom ett IS-barn. Och förresten så kanske hon egentligen är indoktrinerad av IS och egentligen är muslim, var det många som sa. Så att mammor och barn hamnade i ett safe house i irakiska Kurdistan och har levt där under alldeles för lång tid, för att det är ju inte hållbart i längden. De är liksom, har varit instängda där och de befinner sig fortfarande på hemlig ort. Och vi kan inte avslöja var de befinner sig, för att det finns fortfarande risk för deras liv. Det finns de som hotar dem. En av kvinnorna berättade att hennes mamma var i Kanada och hon ville åka till Kanada med sin dotter. Men där fanns också en bror som sa, om du och ditt barn kommer hit så kommer jag döda er.
Oj. Till sist då, efter vår granskning av den här filmen så har det förts en debatt bland annat bland kulturjournalister om det här med hur sann en dokumentär behöver vara för att kunna kallas dokumentär. För att kunna döma i den här frågan så måste man för det första ta hänsyn till hur den uppfattas av den breda publiken och för det andra om den förvanskar verkligheten snarare än beskriver verkligheten. Vad landar du i det här fallet när det gäller det? Är den verklighetstrogen? Beskriver den det som det var eller?
Jag tycker att naturligtvis måste man kunna rekonstruera scener som man inte har lyckats filma. Det råder väl ingen tvekan om den saken när man gör en dokumentär. Jag skulle väl säga att den överdriver farorna med att åka in i LH-lägret och hämta dessa yazidiska kvinnor. Och underdriver kvinnornas motvilja mot att räddas, eftersom många av dem var rädda att bli av med sina barn. Och här, jag menar, det finns många saker att säga om sanningshalt och inte, men jag tycker kanske att det viktigaste här är olika etiska överväganden. Det här är brottsoffer. De har varit våldtäktsoffer hos IS. De är traumatiserade. De är dessutom potentiella vittnen i möjliga krigstribunaler i framtiden mot IS. Och de överväganden som då görs att visa dem i en film, där undrar man liksom, vad gjordes för konfliktanalys inför filmandet av SVT och Svenska Filminstitutet? Hade man visat svenska våldtagna kvinnor, potentiella vittnen återigen mot våldtäktsmän på det sättet? Man kan jämföra med Children of the Enemy, en annan film om IS-offer där alla barnen till morfar, som han kallas, sju blonda små barn, de är pixlade men inte de här kvinnorna förrän i efterhand när de själva begärde det. Och sen så har jag tänkt ganska mycket på vad hade hänt om det hade funnits en kvinna med i det här filmteamet? Hade man då inte reagerat starkare över den här uppslitande, hemska separationen av mammor och barn istället för att göra Mahmoud Rasho till hjälte?
Frågor som avslutar den här intervjun med Cecilia Udén, Mellanösternkorrespondent på Sveriges Radio. Stort tack för att du var med.
Tack så mycket.
Och då säger jag välkommen till Axel Arnö som är dokumentärchef på Sveriges Television och ansvarig utgivare för bland annat Sabaya. Välkommen.
Tack.
Ja, om vi börjar med de där etiska funderingarna som Cecilia Udén lyfte här i slutet. Det ena hon pratade om, det var ju att de här kvinnorna då är traumatiserade och våldtäktsoffer och potentiella vittnen. Gjordes det några överväganden kring det dilemmat?
Ska vi ärligt säga att vi har inte gjort en sån, vad ska man säga, en rok eller så, risk- och konsekvensanalys av vad det innebär att exponera dem. Och det kanske vi borde ha gjort. Det som Cecilia pratar om är ju en oerhörd tragedi. Och det tror jag alla är överens om, vad som har hänt med de här yazidiska kvinnorna. Och min ingång i det här, det är ju egentligen att jag tror att det finns många berättelser att berätta om den tragedin. Och Savaya är en, vi har visat andra filmer som också handlar om det här. Vi har visat en film som heter Jag var sexslav hos IS som har tagit upp den här problematiken. Vi har visat en som heter On Her Shoulders som handlar om Nadia Murad. Och vi har visat en film som heter Imads barndom som handlar om just vad som händer med barn som har vuxit upp med IS. Och jag tror att det ägnas just nu väldigt mycket energi åt att skjuta budbäraren här. Jag tror att det finns faktiskt skäl att ha en ordentlig diskussion om vad som händer när man tar ut flickor ur Al-Hol-lägret. Och varför inte använda den här filmen som språngbräda för den diskussionen? Jag tror att det finns utrymme för en film till, eller 10 filmer till.
Säkert, säkert.
Så pass viktig är den här frågan.
Det var det ena som hon tog upp. Det andra var, om det hade funnits kvinnor med i filmteamet, trodde hon, så hade man liksom reagerat starkare på det enorma i att ta barnen från mammorna. Tror du det ligger något i det?
Jag kan inte bedöma det. Nej. Jag har faktiskt ingen aning. Jag tycker inte att Hoger Hirori är någon mans chauvinist. Och jag tror inte att han har velat göra någon mans film. Men det kan säkert ligga något i det Cecilia säger. Jag är inte psykolog.
Du har ju tagit del av vår granskning som vi har gjort på Kvartal av den här filmen. Och du har också sagt att det kommer ta ett tag ändå att ta reda på hur du ser på de där uppgifterna som vi kom med. Har du landat i något nu efter detta? Är det färdigt nu?
Ja, snart. Alltså jag tänkte vänta lite och se om du kommer någonting mer idag innan jag gick vidare. Nej, men låt oss titta på de här anklagelserna. Det faller ju sönder egentligen i två olika delar, precis som er granskning gjorde. Och dels så är det anklagelserna som är mot Mahmoud Reshou. Där, om man läser Kvartal så får man intrycket att det har stulits barn från de här kvinnorna och att han har erbjudit dem till IS. Och man kan ju faktiskt tro som läsare att han också har sålt dem till IS. Vilket ju till och med ni säger att det har ni inga belägg för.
Det har vi inga belägg för. Och den där formuleringen vägde vi på guldvåg men konstaterade att vi hade täckning för den.
Men det har ni, men det är en ganska försåtligt rubriksättande.
Den är hård.
Det är en hård rubrik, en hårdragen rubrik. Men fair enough. Precis som Cecilia beskriver så är ju verkligheten extremt komplex där nere. Och hon säger ju också det som också Hoger säger och andra som vi har pratat med, att de här på yazidiska hemcentret, Mahmoud och Ziad, de styr inte över vad som händer. De kan inte göra någonting utan det ligger inte i deras händer. Det som, så vitt jag har förstått, händer är att barnen placeras i barnhem. Både på den syriska och den irakiska sidan i väntan på återförening. Om kvinnorna väljer att ta sig utanför yazidi hemcenter och de vill förmodligen inte bo där resten av sitt liv. Så att,
men de kan heller inte bo, de kan inte återförenas med sin släkt då.
Utan de
då
kan och det är ju den tragiken som är att det yazidiska styret inte erkänner de här barnen.
Om jag frågar dig då, eftersom det är ju den ena så att säga anklagelsen som ni kallar det. Om jag frågar dig då, borde det ha gjorts lite tydligare i den här filmen? Blir filmen lite stympad om man inte förstår det bättre som tittare?
Jag funderar mycket på det där. Om alla filmer kan innehålla allt. Därför att det kan man säkert tycka att vi borde ha tagit upp frågan om barnen tydligare och gjort det mer tydligt vilka problem som kvinnorna får när de...
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Kommer ut. Men man ska hålla också i minne att så Hogers intention har ju varit att skildra hur det går till när kvinnorna fritas från Al-Hol. Och 75% drygt av de som fritas har inte barn. Alltså 52 kvinnor som då när filmen publicerades hade med sig barn. Av dem så är idag en majoritet återförenade med sina barn. Det här tar ju tid förstås och är fruktansvärt traumatiskt. Man är ju förälder själv, så att jag kan inte tänka mig något värre än att bli separerad från mina barn. Och jag betvivlar inte att många av de här kvinnorna som har barn har upplevt det som fruktansvärt när detta händer. Men sen finns det ju hjältar som Nemam Ghafouri och andra som jobbar stenhårt för att de ska få återförenas. Mm. Och det händer.
Om vi uppehåller oss lite vid det där med fritagningen, för det var ju intressant det som Cecilia sa, och det har jag också förstått, att fritagning är ett komplext begrepp att använda, för att det många gånger var det svåraste att hitta kvinnorna i Al-Hol, för att de ville inte bli inom citattecken fritagna, för de förstod att det skulle få den här konsekvensen. Mm. Det framgår ju inte i filmen, anser i alla fall jag. Det är inte den bild man får.
Nej, det håller jag med om. Och borde man ha sagt det? Jag vet inte. Det är ett jättestort dilemma då, såklart, att ta ut någon mot sin vilja. Men vem vet vad de har blivit itutade i Al-Hol-lägret? Jag kan inte svara på det. Och jag har stor respekt för Cecilia som har varit där. Hon vet förmodligen mer om det än vad jag vet. Men enligt filmaren, som ju du inte är här, så går det till precis på det här sättet. Han har varit med vid tre fritagningar. De har sett likadana ut ungefär. Det kurdiska självstyret går in, de har vapen med sig för säkerhets skull. Varför Mahmoud har pistolen på sig hela tiden, det vet jag faktiskt inte.
Kan det vara en filmisk detalj som gör det hela lite mer spännande att titta på?
Jag tror kanske inte att Hoger har gett honom en pistol för att han ska skymta med den i bild, men han har väl tyckt att han ska ha det. Jag vet faktiskt inte, och hur ska jag kunna veta det? Jag kan bara förhålla mig till det faktum att här har vi en filmare som har velat skildra en process och åkt ner för att filma den och säger till mig, det var så här det gick till. Allting som är på bild har skett i verkligheten. Det är så här det såg ut.
Då tolkar jag dig som, om vi bryter ner det till, att den ena så att säga, invändningen mot filmen handlar ju om varför man inte beskrev det här med barnen, att det liksom doldes för tittaren. Där anser du ändå att det finns olika berättelser man kan berätta. Den här är ändå giltig. Visst, de kanske borde haft med ditt eller datt eller dutt, men du kan köpa det här.
Jag kan köpa det här, och jag tycker att man kan tycka vad man vill om filmen. Man kan hata den och man kan älska den, och det har man all rätt att göra. Men jag tycker man ägnar för mycket fokus på att skjuta budbäraren i det här fallet. Ett av dokumentärens viktigaste uppgifter är ju att väcka debatt, och det tror jag man gör här. Och vi ska utnyttja det här momentum som vi nu har, och som ni har faktiskt uppmärksammat och fått till. Och det tycker jag ni har gjort bra. Att den här debatten, den ska föras, och den är på dagordning i allra högsta grad just nu.
Om vi tittar på den andra delen i debatten då handlar ju det om de, ska säga, konstnärliga friheter som filmaren har tagit sig. Den scen som har fått mest uppmärksamhet är naturligtvis den här med Leila då, där det visade sig att det som alla tror är fritagningen av henne, hon spelar ju en ganska viktig roll i själva filmen, det föreställer inte henne. Jag tänkte vi kan lyssna på, för det komplicerar hela också, hur Hiroudi själv berättade i den här BBC-intervjun om hur han upplevde den här fritagningen.
Leila var ju väldigt rädd.
Leila was very afraid when I first met her. She was very nervous and she could hardly walk because she was so scared. We all got in the car to drive back to Mahmoud's home. It was a very dangerous road. There are landmines around. And as we were driving, another car started chasing us. Then they started shooting at us.
Must have been terrifying.
Yes, it was very terrifying. Filming while we were being shot at was a harrowing experience. It was very important for me to document it as it was happening, because that's the reality. And I felt that, okay, if I survive, I have amazing footage and amazing documentation of what's going on here. And if I don't, well, then I lose both myself and the footage. I actually did feel that these could be the last moments of my life.
Mm, här berättar ju regissören, filmaren Hoogir Hiroori då om, ja, ganska levande får man väl ändå säga, hur det gick till när Leila fritogs. Men det var alltså en händelse som han själv inte var med om. Hur ser du på detta? För nu, det här är ju verkligheten han pratar om trots allt.
Absolut. Men han var ju med om den fritagning vi ser.
Mm.
Och den fritagning vi ser, där var det dramatik och det var pistolskott som sköts. Och enligt honom själv så upplevde han det här. Sen har han ju dementerat och sagt att han ångrar väldigt mycket att han i BBC-intervjun inte redan då sa att det inte var Leila. Då hade ju jag själv också fått reda på det.
Men vad föreställer den
där scenen? Jag säger bara så här, varför gjorde han inte det? Ja, det får man ju fråga honom om såklart. Mm. Det var ju jättedumt.
Men har du fått reda på, vad föreställer den där scenen?
Han var med på 3 olika fritagningar, enligt hans uppgift. Och det här är en av dem.
Okej, så det är en fritagning vi ser?
Det är en riktig fritagning vi ser. Det är inget dramatiserat, det är ingenting sånt.
Och det är du så säker på som du kan vara, så att säga?
Ja, det är jag så säker på.
Men då ska vi lyssna på vad Leila säger i samma intervju, för det här skapar verkligen myror i huvudet på mig.
When I think about that journey, it feels unreal. My thoughts were all over the place and I was just so scared. I didn't trust anyone, and then the shooting started. I still can't believe that I survived that.
Mm. Det här tolkar jag det som. Beskriver ju hon fritagningen som vi ser på filmen. Men den var inte hon med om. Eller ska man tolka det som att hennes fritagning gick till exakt likadant?
Ja, återigen, enligt uppgift från Hoogir som har pratat med Leila, så hon har sett den här fritagningen och sagt att precis så där gick det till när jag fritogs också. Och det ska komma ihåg här, det är att när Hoogir Hiroori träffar Leila, som ju är beredd att berätta sin historia, då är hon redan ute. Och han har naturligtvis tankar om att han vill kunna gestalta hennes fritagning. Så att han är med på en annan fritagning med en kvinna som inte vill förekomma. Så att han skyddar hennes identitet. Men i och med att Leila har sagt att det var så pass dramatiskt, så väljer han att gestalta hennes fritagning med den scenen som vi nu ser.
Mm, men det kan ju inte ha gått till exakt likadant. Det faller nästan på sin egen orimlighet.
Inte vet jag, men det kan väl ha varit ungefär lika dramatiskt.
Men blir det inte lite konstigt när hon... Jag tolkar det som att hon gör nästan filmens berättelse till sin egen. Och en sak är väl om filmaren förhåller sig lite mer liksom fritt till gestaltningen. Men om också de medverkande blir smittade av det där, då har man ju tagit det till en ny nivå.
Ja, jag kan bara hålla med dig. Men man får ju nästan fråga Leila om det.
Jo, det får man göra. Men jag måste ändå ärligt säga, det finns några saker i den här scenen som gör mig lite mer misstänksam än vad du ger uttryck för. Jag ska dra dem för vad de är värda. Det ena är ju naturligtvis att den här kvinnan är täckt hela tiden. Det är konstigt. Det finns liksom ingen anledning till det, tycker jag. För det andra, så om de nu är hotade till livet, de här männen, och de verkligen är förföljda av IS och de verkligen blir beskjutna, så är det märkligt att de sitter och live-kommenterar detta. För de gör ju det på ett sätt som om de berättar för tittaren vad som händer. Det är det andra. Och det tredje är att kameran, som jag ser det, rör sig ju mellan fram- och baksätet, vilket skulle vara väldigt svårt för en filmare att klara av det mitt under en dramatisk biljakt. Det leder mig till misstanken att det här är visst en staged scen som inte har inträffat på riktigt. Vad säger du om det?
Jag litar på Hoogir där. Vi har pratat igenom detta väldigt mycket. Och det faktum att hon är täckt hela tiden, det beror ju på att man vill skydda hennes identitet.
Och hoppandet fram och baksätt med kameran?
Nej, det kan jag inte heller förklara.
Det är konstigt ju. Och att de live kommenterar på det sättet.
Kanske det, eller också så gick det till sådär. Alltså,
no. Men blir du inte lite konfunderad? Eller,
nej, jag väljer faktiskt att lita på filmaren här.
Ah, okej, okay. Och tills motsatsen är bevisad, så att säga, på något sätt då.
Hur det skulle gå till, ja.
Samma undran har jag faktiskt egentligen kring en händelse tidigare, den där fritagningsscenen. För det är det här med pistolerna då, som de går runt och viftar med. Du var själv inne på det. Är det verkligen sannolikt att kurderna, som ansvarar för säkerheten i läget, skulle tillåta dem att gå omkring på det viset med pistoler? Och så har ju vi berättelser från andra kvinnor som säger så där var det ju inte, utan han sitter ju och väntar i receptionen, så att säga, och så kommer kurderna och lämnar de här kvinnorna.
Mm. Jag tror, alltså, det ena behöver ju inte utesluta det andra. Jag tror inte heller att de kunde gå in utan att ha beskydd från det kurdiska självstyret. Så har jag fattat det. Sen om de själva har vapen eller inte, ja, de valde att ha det, men jag kan inte ha någon synpunkt på det.
Men du tänker ändå inte att man har dramatiserat saker för Nej. Att skapa en bättre liksom, film då?
Nej, alltså, och där, än så länge så har jag fullt förtroende för Hoger när det gäller det. Han har dyrt och helhet förklarat att det finns inget som är dramatiserat. Allt som är i filmen har hänt på riktigt. Sen kan man ha synpunkter på hur man väljer att gestalta och hur han drar ihop olika skeenden för att liksom göra sin berättelse. Och det är en större diskussion som handlar om dokumentärfilm.
Den ska vi ta snart.
Den ska vi gärna ta.
En sista sak kring Sabaya innan vi går in på den generella diskussionen. Så vi kan bedöma när vi har gjort den här tidslinjen så kan Hoge Hirori ha tillbringat max några dagar, högst en vecka egentligen tillsammans med Leila. Och så som jag tolkar filmen, på den tiden så gestaltar han ju hennes resa egentligen från traumatiserad och nyss fritagen, vilket hon ju inte var när han träffade henne, till en levnadsglad kvinna som hittar tillbaka till skratt och livsglädje. Så hur får man till det på bara några dagar utan att göra henne till medaktör på något sätt? Nu ska du se sån ut och nu är det dags att se sån ut. Det förstår inte jag.
Nej, och jag, återigen, jag tror inte att han har regisserat henne på det sättet. Till mig säger han att han har varit där totalt 2 veckor under olika perioder.
Med henne?
Och jag väljer att lita på det vid Yazidi Home Center. Ja.
Ja, men alltså, blev du inte övertygad av vår tidslinje? Den talar ju sitt tydliga språk. Det går helt enkelt.
Du menar att hon lämnade efter 4 dagar?
Ja, 4-5. Det är lite oklart här. Men vi vet ju när hon återförenades, så att säga, när hon var tillbaka. Mm. Det finns ju på film. Mm. Och vi vet när han kom dit. Och sen är det bara räkna dagarna.
Jag vet i alla fall att han har varit där längre än 4 dagar, men med Leila kanske 4 dagar, det har du säkert rätt i. Men det... Din fråga till mig är, så här, är det rimligt att hon har den typen av utveckling under så kort tid? Ja, det är väl gränsfall. Men jag väljer återigen att tro på hans berättelse att han har tagit sig friheter som man kan som filmare att dra ihop en historia och ett skeende. Sen är det väl helt orimligt, precis som du säger, att hon skulle ha genomgått den typen av utveckling på de här dagarna. Det är säkert så att hon har gått upp och ner, precis som de flesta människor, under den här perioden. Och då har man valt att skildra det som en längre tid.
Ja, just det. Om vi då summerar, så har vi 2 delar som du själv har varit inne på. Den ena har vi egentligen redan avhandlat. Där menar du att du köper det trots allt, att de inte tog med det med barnen och så vidare. När det gäller det här andra då, det fria förhållandet till verkligheten och gestaltningsteknikerna. Kommer det föranleda någon ökad tydlighet från SVT gentemot sin publik?
Ja, när det gäller den frågan så brottas jag en hel del med den. Det här är inte så lätt, nämligen. Därför att jag är ju både journalist men också har stor förståelse för den fria dokumentärfilmen, så att säga. Och med fri menar jag inte att man kan hitta på vad som helst och bara det är dokumentär, utan jag har ju fått kritik, så att säga, från den andra sidan för att jag säger att en dokumentärfilm ska inte förvanska eller avsiktligt förfalska en verklighet. Det tycker jag verkligen, och det är mitt SVT-perspektiv. Vi kan inte publicera en film som har det. Här har vi en filmare med ärligt uppsåt som bedyrar att han har velat skildra en verksamhet på Yazidi Home Center, och det ser ut så här. Sen kan man ha olika synpunkter på hur man väger då barnproblematiken eller hur det ser ut när kvinnorna kommer ut ur lägret. Och det finns det skäl till att göra många filmer om, och det ska vi göra. Och jag är helt säker på att vi kommer att visa filmer som handlar även om det. Och jag tycker det är jättebra att vi har den här debatten. När det gäller detta med publiken och vad man säger till publiken, så vill jag säga att jag står för det, att jag tycker att det skadar filmens trovärdighet att Hoger har gjort på det här sättet. Därför att jag tror att det finns en... jag ska säga så här, jag tror att det är dags att ha en förnyad diskussion lite grann om vad dokumentärfilmens gränser går. För att vi lever i en helt annan tid, ett nytt medieklimat. Där det finns många, många andra aktörer och det finns många större möjligheter att se vad som egentligen har hänt, och en filmare har ögonen på sig, speciellt i väldigt utsatta områden. Och när man tar ett stort ansvar som filmare och skildrar människor som är bland de mest utsatta på jorden, då har man ett extra stort ansvar att vara sanningsenlig. Så för min del hade det varit väldigt bra om jag hade fått veta detta innan. Och då hade jag sagt till Hoger att då måste du märka ut den här scenen och tala om för tittarna att det här inte är Leila.
Hej, jag heter Maria Jansson Gunnman och är ansvarig för event, administration och publikkontakt på Kvartal. Nyligen hade vi premiär för vår nya satsning Veckopanelen Live. Ett event där vi spelar in vår podd Veckopanelen live inför publik. Min roll på Kvartal är bland annat att projektleda event och se till att idéer som Veckopanelen Live blir verklighet. Det är tack vare stödet från er lyssnare och läsare som vi kan förverkliga nya idéer och utveckla det som är Kvartal. Vill du att Kvartal ger fler event och kanske kommer till din stad? Bästa sättet att bidra till det här är att stödja oss på regelbunden basis. Läs mer om hur du kan bidra på kvartal.se/gava. Tack på förhand.
Kvartals granskning av SVTs dokumentär Sabaya och Abolis resa har lett till en intressant debatt om huruvida man verkligen kan ställa kravet på dokumentärer att de ska skildra verkliga händelser precis så som de inträffade och i den ordning de inträffar och så vidare. Eller om man kan ta sig friheten att gestalta filmens eller filmarens subjektiva uppfattning om verkligheten och att det därmed ingår i överenskommelsen med tittarna att det de ser kanske inte har hänt exakt så och exakt på riktigt men ändå på något sätt är en berättelse om verkligheten. Jag gissar att du har följt den här debatten i radio, tv och tidningar. Vad gör du för allmänna reflektioner till att börja med?
Som jag sa nyss då, så tycker jag att det är välkommet att ha den här debatten nu. Därför att jag tror att det behövs en ny diskussion om var dokumentärfilmens gränser går. Den har traditionellt haft stor frihet, ska ha stor frihet tycker jag. Jag tycker en filmare har stor frihet att berätta en historia. Men som dokumentärfilmare har man också ett ansvar. Och speciellt när det handlar om mitt ansvar för att publicera på SVT så har jag ett ännu större ansvar. Därför att jag har lagar och regler som gäller SVT att förhålla mig till. Och jag är inte så pigg på att publiken ska känna sig lurad. Men som svar på frågan, det är klart att man måste kunna inom vissa gränser gestalta en berättelse. Det är inte rimligt att säga att du måste följa ett skeende exakt kronologiskt och så börjar du där och så slutar du där och så allt däremellan är din film. Det blir hur tråkigt som helst och det är ingen som gör så och aldrig har någon gjort så heller. Jag menar, skriv en tidningsartikel så lägger du mina citat i en viss ordning som passar dig, det är samma sak där. Det vinkel heter det på
tidningsspråk. Jag älskar dramadokumentär, har alltid gjort. När det står based on a true story, då går jag igång. Och några av de bästa filmupplevelser jag haft är sådana. Men de skiljs ju ändå från dokumentären. Att man vet att det här är skådisar, ja. De är scensätter. Har vi lite problem just nu, som du själv var inne på, med att det finns många nya uttrycksformer och så, att den där gränsen börjar bli lite suddig? De närmar sig varandra.
Ja, kanske. Men frågan är om publiken ser gränsen. Det är ju det viktiga. Alltså, genrerna lånar ju fritt från varandra nu. Först så är det dokumentär som lånar av drama för att berätta en historia och sen är det based on a true story. Någon vill göra drama på någonting som är dokumentärt och allting går samman. På SVT så har vi nu Vem mördade skolan? Där man blandar satir med undersökande journalistik. Det är alltså en sammanblandning som sker. Det kanske är väldigt bra att det är så. Men för publiken kan det vara lite svårt att förstå vad det är som händer. Därför så tror jag att det är viktigare än någonsin att vara transparent med vad vi håller på med. Och därmed att publiken får reda på saker som händer i en film.
För när Netflix svarar på frågan vem mördade Palme i den här serien där Robert Gustafsson spelar Skandiamannen. Alla fattar ju att det är gestaltat så att säga. Att det inte är det verkliga mordet som syns. Men det är ju ändå, som du själv säger, de närmar sig ju att försöka berätta så här var det. Det är i alla fall den känslan många får, tror jag. Okej, det var han. Okej, det var därför.
Ja, och det är därför vi får problem när Call Girl kommer för nära Olof Palme och hans familj. Så blir det sammanblandning och det blir ett ramaskri såklart. Även om manusförfattaren inte hade den intentionen.
Diskussionen behövs uppenbarligen och den för vi ju nu. Ett spår som finns i den här diskussionen och som uttrycks av DNs Johan Kroneman och dokumentärfilmaren Erik Gandini går ut på att dokumentären är subjektiv och det är en total missuppfattning att den skulle skildra det så att säga den verkliga verkligheten. Vad tänker du om den linjen då som de driver ganska hårt? Framförallt Gandini kanske?
Ja, men de har också rätt. Alltså, en dokumentär är ju alltid subjektiv. Därmed inte sagt att den då ska vara osann. Men den blir ju subjektiv så fort du sätter saxen i ett klipp. Alltså så fort du gör det första klippet så har du fattat ett beslut. Det finns en premiss i den. Det finns en vinkel, det finns alltid. Så att den blir subjektiv. Så att men återigen, i SVT så måste den ju alltid vara saklig och opartisk i det att den kan sändas på SVT. Och det här är intressant för att den... Det avgörs ju väldigt ofta från film till film, det här.
Mm.
Så att om granskningsnämnden, som är den myndighet som har att hålla efter oss, om en film blir anmäld till granskningsnämnden så har nämnden ett sätt att se på en film som sänds i ett visst sammanhang där det är mer en fri dokumentärfilm, festivalfilm där filmaren mer har ett personligt uttryck än om vi sänder den under namnet Uppdrag granskning eller Dokument inifrån. Då är det helt annat krav. Eller Dokument utifrån för den delen. Då är det en hårdare bedömning. Och det är klart att vi tittar ju oerhört mycket noggrannare på våra avslöjanden och vad vi påstår, precis som ni gör, för att vi ska veta exakt var gränsen går. När det handlar om journalistik. Och det kan ju få enorma konsekvenser för de personerna. Och det är ofta väldigt grava anklagelser som kommer fram.
Det där är spännande. För det gäller ju att tittarna är med på den resan. Ja. En väldigt omdiskuterad dokumentär som du inte var ansvarig utgivare för. Det har jag nämligen kollat upp. Det är ju den här om Josefin Nilssons liv och död. Älska mig heter den väl. Även i den finns det ju en hel del beskrivningar som verkligen kan diskuteras. Exempelvis vilken roll den här mannen, skådespelaren som Josefin Nilsson levde med. Vilken roll hade han för att hon sen, hennes liv fick ett sånt tragiskt slut. Filmen för ju fram en tes där det var liksom den stora händelsen. Och talar ganska tyst om bilolyckan som hon var med om. Och lite andra saker som man kan ta reda på om man känner för som kan ha påverkat. Vilket ansvar ska man lägga på SVT i ett sånt fall? För den fick ju väldigt stora konsekvenser. Den blev ju mitt i samhällsdebatten. Och då ska den väl vara sann, eller?
Jag väljer att säga så här. Att jag var inte den ansvarig utgivare för den. Vi har väldigt många år ansvarig utgivare. Och det här är ett jobb där jag måste gå på min kompass. Och andra ansvarig utgivare kan göra andra bedömningar. Jag hade möjligtvis gjort en annan bedömning. Men det är så pass länge sedan jag såg den.
Mm.
Så att jag kan inte tala om exakt hur jag hade resonerat i den filmen.
Men den är spännande så tillvida att den fälldes av granskningsnämnden dit den hade anmälts av den här skådespelaren. Inte för opartiskhet och saklighet utan den stred mot bestämmelsen om respekt för privatlivet.
Ja.
Mannens advokat då, Sargon de Basso, kommenterade det för TT på det här sättet. Det granskningsnämnden säger är att SVT ska frias om kravet på opartiskhet ungefär för att de aldrig har utgett sig för att vara opartiska. Så deras partiskhet har enligt granskningsnämnden varit så uppenbar att de inte ska behöva vara opartiska. Och då pratar vi alltså om Sveriges Television. Vad säger du om den tolkningen?
Det är jättekonstigt, men den får du ju ta med granskningsnämnden. Det är
väl Sargon de Bassos tolkning av granskningsnämnden. Men är han inte på något intressant här?
Jätteintressant, och Sargon har säkert rätt där. Men återigen, jag är inte riktigt insatt i alla turer kring den här filmen, så att jag väljer att vara lite passiv här.
Om vi går tillbaka till Erik Gandini då, så sjöng han ju den svenska dokumentärfilmstraditionens lov i Dagens Nyheter häromdagen på det här sättet, och jag citerar igen då. På 90-talet exploderade dokumentärfilmsgenren i kreativitet. Den billigaste och friaste formen inom film hittade många uttryck. Sverige hade, tack vare sin starka tradition, redan då kommit längst internationellt i synen på dokumentärfilm som en subjektiv konstform. Man hade insett att den största kraften finns i filmarnas fullständiga partiskhet, deras känslor och temperament. Ja, egentligen är det där helt oproblematiskt om det vore så att publiken är med på den överenskommelsen.
Ja, och frågan... om det vore så att filmen bara sändes på en festival någonstans.
Men inte i SVT då, menar du?
Nej. Jag menar att SVT måste ha egna glasögon för det där. Erik var faktiskt här i det här rummet igår och vi hade en diskussion om det här. Och även då så sa jag att det här ska vi faktiskt prata om. Här behövs det en förnyad diskussion.
Spännande. En annan faktor här är att journalistik som du har sysslat mycket med, om den är slagkraftig, får konsekvenser. Alltså politiker, andra journalister, opinionsbildare börjar agera på den här informationen och kräva förändringar kanske av samhället. Och många av de dokumentärer som SVT sänder, eller i alla fall några, får ju samma effekt. Är inte det egentligen den springande punkten? För att om man tänker så här, nu har jag sett något som är sant, det här måste vi göra något åt.
om det inte är riktigt sant på det sättet som till exempel Uppdrag granskning oftast är, uppstår inte någon form av skav där?
Du menar att om filmen inte är sann?
Om filmen som politiker...
Eller inte är lika sann som Uppdrag granskning?
Ja, att den har täljt ut en väldigt subjektiv tolkad del av verkligheten och kanske utelämnat otroligt viktiga och centrala händelser som gör att man får en helt annan förståelse för problemet. Då blir det väl... Om reaktionerna blir samma nästan som ett UG-reportage.
Jo.
Och det är kanske där diskussionen ska ligga då? Eller?
Kanske att, där diskussionen ska ligga, precis.
Om vi kan helt enkelt avrunda på det här sättet. Jag tolkar dig som att det här är inga nya frågor för dig, men du har ändå fått en, kanske en, ska vi kalla det, en känsla av att det är dags att prata mer om det här. Vad konkret skulle det kunna leda till då?
Jag tror att vi behöver prata med filmarna. Det är ju en stor grupp och även internt om hur vi ska beskriva vårt arbete med dokumentärfilm. Hur transparenta vi behöver vara. Det kanske är så att för 10 år sedan så hade man inte ens kommit på tanken att... märka ut en scen eller säga att det här är gestaltat. Men det kanske man ska göra idag. Därför att annars så löper man risken att Kvartal kommer och har nagelfarit filmen. Och ni får ju mycket kritik då i filmarvärlden för att ni är som petimetrar och liksom försöker förlöjliga dokumentärfilmen. Och jag vill inte tro att det är ert syfte, utan ni sätter fingret på någonting som kan vara ett problem för oss. Och då ska vi hantera det problemet. Och det tror jag bäst man gör genom att vara helt transparenta.
Man kan ju jämföra med till exempel opinionsartiklar i tidningar. Där står det ju alltid väldigt övertydligt, man kan tycka nästan lite fånigt. Det här är en text vars syfte är att argumentera. Åsikterna och tolkningarna är skribentens egna.
Jag tycker att det är väldigt ofta man ser analys på ena sidan, kommentar på den andra och en vanlig nyhetsartikel på den tredje av samma person.
Det kan hända, men inte just de här nu pratar jag väl om debattartiklar och den typen av... Där har man ju, vi har också det, en disclaimer. För att säga till publiken att det här är någon som tycker någonting. Till skillnad från det som vi har på den här sidan, där det är någon som har försökt ta reda på hur det är. Är det någonting sånt? Det blir ju ganska humorlöst samtidigt. Eller jag vet inte, det blir kanske lite pekpinnigt.
Ja, nej, men alltså, jag tror att vi ska inte förvirra publiken. Vi måste vara med publiken här och här handlar det om, förstår publiken den här skillnaden? Är det bara vi som förstår skillnaden? Det behöver vi fundera över.
Säger Axel Arnö som är dokumentärchef på Sveriges Television. Tack för att du var med i fredagsintervju special.
Tack ska
du
ha.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.